Sverige sticker ut när det kommer till våra topplistor på populära musikstreamingtjänster. Mm. 2019 då var en av Spotifys mest spelade låt en vaggvisa. Mm. Och förra året så är 7 av 20 vaggvisor på topplistan.
Mm.
Och samma mönster finns inte i våra grannländer. Och inte, nej, i andra länder heller. Det är Sverige. Varför vi nattar våra barn med att sätta på en vaggvisa från streamingtjänst?
Det väldigt enkla svaret är att vi anser att musik först och främst är någonting för barn. Och det syns ju exakt överallt.
Mm-hmm.
Alltså om du tillåts åldras med popmusik eller om du fortsätter vara intresserad av popmusik efter en viss ålder, då är det lite som att du inte vill växa upp. Varför börjar du inte skriva om viktiga saker som politik? Eller liksom, varför börjar du inte intressera för olika viner och sånt? Och det här är, du tror att jag skojar, jag menar på fullt allvar att Sverige tycker att musik är för barn. Och det är också skälet till att enda gångerna det liksom blir stora breda musiknyheter i kulturnyheterna är när
det här var ju från SVT kulturnyheterna ska jag säga.
Precis, är när Spotify släpper ytterligare reklamstatistik som de kan göra en nyhet på och låtsas som att det här är någon slags oberoende information.
Men är det inte lite märkligt ändå att de andra länderna inte spelar musik för sina barn när de ska sova? Det är en väldigt slapp grej att göra.
Jag spelar aldrig musik för mina barn. Eller mina barn, mitt barn. Men att sitta och spela vaggviselåtar från en streamingtjänst. Alltså, ja, jag tycker att det är direkt provocerande faktiskt.
Men jag tyckte också var kul med den här artisten då, som har flest låtar på spellistan som gör barnmusik. Hon kanske heter Jojo Humla. Humlan Dojan heter hon. Det är väldigt roligt att tänka sig så här, vad har vi för rika artister i Sverige? Det kanske är Robin. Det kanske är Martin Stenmark, förlåt för gammal referens av varandra som jag kom på. Och framförallt Humlan Doja. Det är roligt att liksom Humlan Doja går ut på Stureplan och bränner sina miljoner. Hon har tjänat in.
Precis, Humlan Doja går ut på Stureplan och sen liksom är det bara någon som börja erbjuda henne skit mycket droger och hon bara tackar
weed.
Nej.
Honey, tell me what you need. Hon bara nej tack. Vad tar Humlan Doja tror du?
Har en doja till mig.
Vår producent sa att hon tydligen heter Humlan Doj.
Humlan Doj.
Det är väldigt svårt att uttala.
Nej.
Joy kanske. Ja. Joy.
Humlan Doja.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson. Hej, välkommen Kristoffer.
Tack.
Tydligen så har kung Charles en ny skräddare.
Ja, men det är ju bara jag som muttrar. Men så här, han besökte ju den amerikanska kongressen i veckan.
Trump var så glad.
Ja, det är då gulligt. Han gillar verkligen det brittiska kungahuset.
Men han gillar också bara saker som... Alltså ibland är han en simpel man. Han gillar en kung.
Mm.
Alltså vem blir inte glad av en kung? Han krånglar inte till det.
Nej.
En kung är på besök, han är på gott humör. Varför inte? Ja,
mitt problem är att kung Charles är ju i någon slags herrmodemässig kontext en liksom evig stilikon, framförallt hur han såg ut på 70-80-talet. Den brittiska kungliga garderoben är liksom en stilstudie i gamla pengar, så att säga.
Oh. Det blev ju en stor grej när han till exempel hade ett hål i strumpan när han var på besök i moské.
Men,
för att han då värnar kvalitet och inte köper nytt hela tiden.
Men kung Charles storhetstid som modeikon, den är över sedan rätt länge. För herrmode internet verkar vara rörande överens om att han bytte skräddare någon gång i slutet av 80-talet.
Mm-hmm.
Varför vet vi inte riktigt. Och vi vet inte heller, trots att det har gått många decennier, vem som är det nya. Eller om det till och med finns flera nya. Men det vi däremot vet, för vi kan se det med blotta ögat, är att the sharpness har gått ner. Och jag frågar...
Men om du för det otränade ögat bara skulle sätta fingret på det.
Ja, i det här fallet är det jätteenkelt.
Mm.
Han har rest från Storbritannien, får man anta, till Washington. Han har alltså inte ens steamat kostymen.
Han har alltså
den var
en...
jätte jätteskrynklig.
Jätteskrynklig tycker jag att ta i. Alltså det är en blå kritstrecksrandig kostym med en sån liten näsduk i.
Du tittar ju på en halvbild också.
Ja, precis. Ska vi hitta en hel bild?
Det var liksom inte tillräckligt sharp, och jag tycker att han är ju inte purung, så jag får väl ge honom lite slack. Men det här hade ju kunnat vara ett tillfälle att visa de obildade amerikanerna som överhuvudtaget inte kan klä sig, just hur det. Man faktiskt gör det. Oh. Liksom en hel kontinent satte sitt hopp på att kung Charles skulle visa vem som var kung. Mm. Och nu ser kung Charles även i sitt mest hafsiga mode ut bättre ut än random amerikansk politiker någonsin kommer göra. Mm. Men det var för lite. Jag är besviken.
Du vill ha mer. Mm. Har du sett att just nu är Bovidebär-tema på SVT?
Jag tror att det har pågått ett tag.
Ja, jag tror också. Jag har absolut inte missat. Tvärtom, jag har en Bovidebär-vår. Mm. Så himla trevligt sätt att fira en vår på, om jag säger det själv. Han är då alltså filmregissören som debuterade 1963 med filmen Barnvagnen. Och förutom då Ingmar Bergman så är han kanske den största inom svensk film. Kan man säga det, tror du?
Det kan du säga. Ja. Utan problem. Det är möjligen att Ruben Östlund kommer vilja ta hans plats.
Men det får historien utvisa.
Precis.
Nej. Han själv verkade då hata Bergman. Ja, det... Han kallade honom för vår Anders Dalahäst i världen. Och att hans filmer var för en exportvara fylld av ohyd exorcism.
Men vad betyder att det där med Dalahästen?
Vår Anders Dalahäst i världen.
Alltså... Vår... Är det en diss?
Jaha, gud ja.
Varför
gud
ja. Då?
Vår Andes dalahäst i världen. Jag tycker det är ganska tydligt, även om det är lite svårt att sätta exakt fingret på. Alltså att han liksom för fram någon slags svensk klischébild. Alltså som en dalahäst som är liksom klischéartad svensk, tänker jag.
Okej, lite som att han satte snygga brudar som särade på benen i världen. Mm. Vilket ju var en annan fördom om svenska, vill jag bara tillägga. Inte bara
men någonting. Det gjorde väl även Bo Widerberg då?
Jo, det jag menar. Jag köper inte riktigt dissen. Han hade kunnat fila på den.
Han skulle kunna fila på den. Jag tyckte ändå det var lite roligt. Och framförallt tycker jag roligt med så öppen konkurrens. Tänk om det hade varit så mellan typ Ruben Östlund och Tarik Salih, att de skulle dissa varandra på det sättet. Och öppen rivalitet. Vi skulle göra vårt jobb lättare. Vi skulle ha mycket att prata om då.
Jo, det hade också varit totalt outhärdligt. Vi ska vara glada att de inte har kommit på den idén. Mm. För då hade det blivit så här att landets samlade journalister ännu en gång hade hittat ett motiv till att inte se på filmen.
Just det, utan bara prata om rabaldet runt. Ja. Bo Widerberg var ju då från början författare som blev inspirerad av den franska nya vågen. Du minns den, va?
Ja, jo.
Det dök upp massa franska filmkritiker som var så, vi är trött på den här fucking hela filmen. Mm. Vi gör egen. Mm. Och det blev Bo Widerberg väldigt tagen av och skrev då Vision i svensk film. Mm. Som där gick till liksom hårt angrepp, likt de franska kritikerna. Både mot svensk film, men också mot Bergman såklart. Mm. Och då, vet du vad som hände då? Han blev uppringd av en filmstudio som erbjuder honom att göra sin egen film.
Otroligt.
Tänk om det skulle hända idag.
Det händer ju inte idag.
Nej, om man sitter där och klagar lite på sin kamera.
Tänk om jag skrev ett jättelångt manifest som gick ut på att liksom... Det görs ingen nyskapande liksom, musik i Sverige längre. Alla är rådåliga. Och så ringer någon mig och bara så här, här har du en studio.
Det, kom och gör din egen.
Nej, det skulle inte hända.
Det hade varit kul.
Det här hade varit kul. Men...
Ja. Och om Bergman då var besatt av Gud och existentiella frågor och gjorde olika tappningar av liksom en överklass eller liksom intellektuell medelklass hela tiden, det borgerliga hemmet, så var ju då Bo Widerberg intresserad av att skildra klass. Gärna någon form av tappning av sig själv. Ja. Och när jag säger klass så syftar jag väl framförallt på arbetarklass. Mm. Han ville väl skildra den svenska arbetarklassen.
Han gjorde det med bravur i Ådalen 31. Va?
Ja, och Kvarteret Korpen. Mm. En film som är lite som en svensk version av Min fantastiska väninna av Elena Ferrantes. Ja, alltså, det är alltså ett fattigkvarter som kallas Korpen i Malmö, där Anders då växer upp som en karaktär ganska lik Bo Widerberg själv, som han vill ta sig bort ifrån, helst ända till Paris. Men familjen är så fattig och pappan är alkoholiserad, spelmissbrukare. Så alla pengar försvinner hela tiden och han kommer inte därifrån. Och så en dag så kommer det ett brev från Stockholm.
Mm.
Det är ett förlag som har läst Anders inskickade manuskript och vill ta ett samtal med honom.
Mm.
Om Bergman då krävde full kontroll när han gjorde sina filmer, så var liksom Bo Widerbergs förutsättning för att kunna jobba kaos.
Mm.
Gärna totalt kaos. Och var det inte kaos på en filminspelning, så gjorde han kaos på en filminspelning. Och det här bidrog till hans usla rykte som regissör. Alltså i perioder ville inga producenter jobba med honom, så man fick ringa någon dansk stackare liksom, för att kunna fortsätta göra film. Ett tydligt exempel på det var hur vidrig han var mot den tekniska personalen. Alltså men typ ljudtekniker.
Inte det alla regissörer någonsin.
Jo. Jag tror också, jag pratade med många regissörer idag, för jag trodde folk hade slutat med det. Jag pratade med en regissör som berättade att han gjorde en grej av det. Alltså för att de måste liksom bekräfta sin egen roll typ.
Mm.
Och då gjorde han en sån skenutskällning av en filmare som gjorde ett misstag. Att han var tvungen att så här visa så här, du kan inte hålla på och jiddra med mig. Så han gjorde en sån routskällning framför alla. För att han skulle veta sin plats.
Mm.
Och så har jag hört en annan känd regissör som
det alltid
är ju
berättar... jobbigt när folk kommer och gnäller om tekniska begränsningar.
Mm.
Man bara, jag har en vision här.
Mm. Kan du inte på att du behöver mer tid för ljuset?
Nej. Lös problemet.
Ja. Så alltså, ofta är filminspelningar så hierarkiska också.
Ja.
Det är svårt att... En annan regissör som jag pratade med berättade att han alltid gör sig till snällt första gången.
Mm.
Och bara, alla behöver lyssna nu, nu repar skåsarna. Då behöver ni hålla käften så här. Mm. Och så är det alltid någon jävel, och han sa alltid en bortskämd jävel som är där för att hans pappa fixat in dem, som pratar ändå.
Mm.
Tror att jag är snäll, tror att jag är svag bara för att jag var snäll för honom. Och då får han alltid en utskällning efter noter och så bara sätter honom på en plats, på ett kontorsplats där han kan ruttna. Jag vill inte se honom igen. Så att det, jag tror att det fortfarande pågår, men det ändå är lite bättre än vad det var då under de här åren.
Mm.
En gång under inspelningen av filmen Fimpen. Har du sett den?
Nej.
Det, det är så gullig. Det är en liten grabb. En Stockholmsgrabb, sex år, som får spela i landslaget.
Mm. Mm. Kallas han Fimpen eller varför heter
han? Han kallas Fimpen.
Ja.
Mm. Och då,
fast han är kort eller?
Han är sex år gammal.
Ja, just det.
Mm. Och då i alla fall i postproduktionen av den här filmen så utsatte han en ljudtekniker för så mycket regiterror att han fick hjärtproblem. Alltså han ska då ha jobbat 64 timmar i sträck innan han då kollapsar i samband med ljudmixningen när premiären. Och en vanlig person hade då skäms kanske lite över att man har slavdrivit sina anställda så hårt att de hamnar på sjukhus. Inte Bo Widerberg. Han ringer liksom upp sjukhuset och skriker: upp med dig! Filmen måste bli klar! Jag har sett K-specialen i huvudet på Bo Widerberg som också ligger på SVT.
Mm.
Och i den får man liksom veta lite då om Bo Widerbergs 19-årige regiassistent som var tvungen att natta honom varje kväll under inspelningen av Joe Hill. Som då är, du vet, den här svenska fackföreningskämpen Joe Hill. Som flyttar, han är svensk och så flyttar han till USA och blir skjuten. Är det så det slutar? Skitsamma, Bo Widerberg vill i alla fall såklart göra en film med honom eftersom han älskar arbetare. Så får han det här Paramount, heter de så, det stora filmbolaget i ryggen. Men de drar ju sig ut för att han är så jävla jobbig att jobba med. Och då har han liksom så stora sömnproblem så att den här 19-åriga regiassen får natta honom varje kväll.
Det, alltså, hur fan kan man ens bli nattad av en regiass?
Vet du vad? Vi får höra när regiassen själv berättar om den här nattningen.
Men jag undrar, liksom, vad är det för liksom, lugn som infinner sig?
När en 19-årig regiass sitter och sjunger Jojo Dojan, Humle Dojan, för en.
Jag hade känt mig lite uttittad.
Inte på Widerberg.
Så!
I Amerika då, och det var ju ett stort, det var ju Paramount som stod för kulorna, så de krävde ju liksom resultat. Och det låste sig mer och mer för Bo. Han mådde fruktansvärt dåligt och ville inte gå i hotellrummet och kunde inte sova på nätet. Jag satt och sjöng godnattsånger för honom i hans hotellsäng för att han skulle somna. Och var ute, alltså jag var 19 år bara, och var ute och jaga sömnmedel på nattöppna drugstores på New Yorks gator.
Ja, tänk hur skönt det kan vara utan en jävla massa regler.
Ja, exakt.
Mm. Så där gör de over there.
Men det är också roligt att
göra. The land of the free.
Det är också roligt att göra en film om en liksom fackföreningsikon, en fackman som driver arbetsrätt som sin liksom hela grej. Och så vill man göra den filmen med absolut arbetsvidriga förhållanden.
Jo, men det har väl inte till ovanligheterna att människor som är besatta av arbetarrörelser, av vänsterpolitik på ett teoretiskt sätt visar sig vara extremt problematiska arbetsgivare.
Och förutom då behandla alla bakom kameran illa så hade han också ständiga psykningar av skådespelarna. Det kunde liksom vara ren mobbing mot vissa som han tyckte blev bättre när de var arga. Som under inspelningen av Elvira Madigan. Mm. Då kastade han då den 17-åriga Pia Degermark efter att han hade sett henne på ett foto tillsammans med kungen. Hon är känd som kungens första flickvän. Mm. Men i den här filmen så spelar han ju då mot den mer än 10 år äldre Tommy Berggren. De blir såklart förälskade på riktigt. Mm. Alltså det är ju inte konstigt att de ska ju liksom spela förälskade. Elvira Madigan är ju för de som inte känner till den här cirkusprinsessan som en någon slags depraverad general kanske. Mm. Någon från liksom övre medelklassars överklassen som är på rullning utför. Mm. Han tar kontakt med henne och rymmer till sig upp innan han skjuter henne i skallen och sen även sig själv. Och då gör ju då Bo Widerberg en film om det här som är väldigt vacker, väldigt stämningsfull. Och då är det liksom att de ska vara kära och så blir de såklart det på riktigt. Trots det så försöker Bo Widerberg hela tiden stå split mellan de här båda skådespelarna. För att Tommy Berger ska bli arg på Pia på riktigt så börjar han sprida ut att hon är typ ute och flänger med massa killar hela tiden. Mm. Att hon är en riktig liksom town whore typ. Och att hon inte går att lita på. Så att han ska liksom ha ilska, uppbyggd ilska mot henne så man ska se hur det här skottet sen kommer typ. Sen så verkar det som att, jag vet inte om det minns den scenen, men hon äter römbar. De är så hungriga i filmen att de inte får tag på mat för de är ju på rymmen. Mm. Och han har inga pengar kvar så här.
Nej.
Så hon börjar typ käka saker i naturen. Och då verkar det som att hon äter det på riktigt. Mm. Alltså vissa giftiga grejer. Ja. Vissa, och så ska de få henne att kräkas. Och då vet inte jag, jag fattar inte ifall det är att de vill få henne att kräkas för filmen eller för att han har tvingat henne att käka en massa giftiga grejer i naturen. Men vi kan höra i alla fall.
Jag hoppas på det sista.
Ja, men ändå, oavsett så är det väl helt rimligt att göra en kräkning på film när man låtsas.
Ja.
Men lyssna när han själv beskriver för en grupp barn hur han fick henne att kräkas då.
Hon hade hon ätit de här rönnbären som hon äter. De hade hon ätit i själva verket. Och jag måste ha henne att kräkas. Så att vi skickade en kille till apoteket och köpa kräkmedel. Någon äcklig grej komma med. Och det fick hon... Hon spydde inte ändå. Då försökte vi med någon rätt starka franska cigaretter som heter Gauloise. Som hon inte alls tyckte om. Och sen försökte jag också prata med henne. Jag satt och pratade om hur illa hon mådde. Och försökte få henne att känna sig riktigt eländig. Och då till slut så kräktes hon.
Jag tror att det var för filmen.
Varför kunde han inte bara göra som man gör? Att man stoppar i någon liten konstig vätska i munnen och så låtsas man? Därför, är det en rimligare sätt att göra?
Därför att Bo Widerberg har inte varit pro-Nanna. Så han vet inte sånt här.
Jag tycker att det här slutet på den här filmen är extra hemsk. Eftersom att det var också slutet för Pia och Tommys riktiga förälskelse.
Mm.
Alltså det känns extra ångestladdat för de är så ledsna. För de vet att så här, nu är vår liksom tid tillsammans slut. Jag tror Tommy Berggren kanske hade någon flickvän eller någonting då.
Mm.
Och liksom, nu är det över så här, filmen. Och därför känns det så här extra hemskt när det tar slut. Man känner det även i... Ja, det är hudlöst typ. Och Pia Degermark, efter den här filminspelningen så har hon liksom en tuff liv kan man säga. Hon får anorexi och det är liksom starten på hennes amfetaminmissbruk som pågår i flera år innan hon till slut hamnar i fängelse för att hon har stulit pengar.
Mm.
Och jag säger inte att det här var Bo Widerbergs fel.
Men lite.
Det var du som sa det. Ja. Det var i alla fall inte en positiv kraft.
Nej.
Och som du kanske redan anat så är ju Bo Widerberg bipolär.
Han var bipolär.
Och det blir allt mer tydligt både hans privatliv och hans yrkesverksamma liv. Piken av skovighet på jobbet är väl när han under filminspelningen av Fimpen och faktiskt även filminspelningen av Victoria klipper klart filmen samtidigt som den visas på premiären.
Mm.
Alltså i Fimpen så är det ljudet som inte är klart, som han sitter i maskinrummet och klipper. Men Victoria så är det liksom delar av hela filmen som han klipper samtidigt, och det blir liksom total katastrof. Men han är bara nej, han är bara så här, ja, där satt han typ. Hans privatliv låter allt mer så här.
Ja, då behövde han inte sova och han spelade musik här på grammofonen hela natten. Och han, om han inte tyckte om maten så kastade han ut den genom fönstret. Och en gång ville han äta middagen inne i garderoben. Och han började köpa hus. Det ringde olika mäklare och frågade vad ska ni lägga för bud här eller vad ska ni betala. Eller han har betalat men nu ska vi ha mera. Och jag fick hela tiden hålla på reda upp det här. Liksom, och säga att han ska inte ha det här huset och inte det huset heller och inte det heller. Men det var en natt när han äntligen somnade, för att han behövde inte sova så mycket. Han stupade i säng kanske 2 timmar och då gick jag upp och tittade vad det var han hade skrivit på skrivmaskinen. För det var ju det han kunde säga ibland, att jag är så kreativ när jag är manisk. Men på, i pappret i skrivmaskinen så stod det om och om och om igen att min pappa tycker inte om när man öppnar fönstret. Och vad ska man göra med det?
Det här är då hans dåvarande hustru som pratar. Mm. Jag tror den sista hustrun. Och alla de här klippen är från K-specialfilmen i huvudet på Bo Widerberg.
Skönt med en äkta bipolär också.
Ja, inte någon som poserar.
Nej,
som
ingen sån där typ 2 som ja, bara, ja. Åh, jag är lite bipolär för att jag köpte en tröja.
Ja, men jag tycker också att det här sätter typ Connie Weskov lite i annat ljus. Mm. Alltså så här har ju kanske konstnärer alltid varit. Tror man liksom att Van Gogh hade varit rimlig på Twitter om han hade levt idag? Eller fattar vad jag menar? Alltså, det finns också någon skillnad från hur det har varit tidigare. Någon idé om hur konstnärer ska vara rimliga. Mm. Det har de väl aldrig varit?
Nej, men finns det någon sån idé?
I Kanye West finns det ju om att han kan väl liksom inte lyssna på. Vi kan inte, han har gått för långt och bla bla bla. Att man ska vara liksom slät.
Precis, men det är ju ändå relativt tillåtande.
Är det det? Han är helt cancelad en period. Nu är han ju lite tillbaka in.
Lite och lite.
Du tycker han är full kraft?
Han är ändå i full blown. Han gjorde väl några extremt utsålda spelningar alldeles nyligen.
Ja, jag har fått en känsla om att man kanske måste välja slätstruken konst och en rimlig och sansad konstnär, eller storslagna konstverk och en absolut illbatting till konstnär.
Eller så kan man bara citera Flaubert.
Säg.
Be calm and ordinary in your life so that you may be violent in your work.
Just det. Jag hälsar till Bo Widerberg. Det kan inte funka för honom. I övrigt så har jag en spaning om Bo Widerberg. Att han hela tiden gör pojkdrömmar i olika tappningar. Mm. Det kanske man kan säga om mycket film, men jag tycker det är
särskilt Lust och fägringstorens sista film.
Det är alltså en 15-årig pojke, hans son.
Ja, som
förälskar sig i hans lärarinna.
Ja, på ett kroppsligt vis framförallt, tror jag.
Men också Fimpen, då, som jag var inne på. Det är, jag har en tanke om att alla män drömmer om att spela i landslaget. Och att den drömmen släcks oerhört sent. Min pappa berättade att det släcktes nu, nyligen, några år sedan när han fyllde 50. Innan dess fanns det.
Jag tror aldrig att jag haft en dröm.
För ofta när man säger så visar det sig bara, men du hade den drömmen om tennis typ. Att du skulle, nej, du har ingen sån, ingen sportslig.
Nej.
Okej, men jag tänker att det skulle kunna vara, och för att inte tala om alla de här som du har sett, mannen på olika ställen.
Mannen på olika platser.
Mannen på taket, mannen på, det är en
mannen
polis.
På balkongen, det är Beck va?
Ja, det är Beck, men det är också en barndröm då att vara polis, jaga skurkar. Flyga med helikopter, krascha. Mm. Kvarteret Korpen handlar ju då om en ung man som drömmer om att bli författare. Också pojkdröm kanske. Mm. Elvira Mandigan, att få liksom äga och älska en underskön cirkusprinsessa. Kärlek 65, att ha en riktig jävla sexig otrohetsaffär.
Ja.
Jag tänker att han kanske är lite oförlöst.
Men är det inte bara... Jo, men är det inte alla bara oförlösta småpojkar?
Glad Bo Widerberg.
Ja, tack.
Kristoffer, tack för idag.
Tack för idag.
Nästa vecka är vi alla tre, om någon bryr sig om sånt. Vår producent, han heter Mattias Valenius, och vår tekniker, hon heter Astrid Ankerkrona, och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. Hejdå!
Ciao!
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.